Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och varmt välkommen ska du vara till Evelöv och Månström, din kära poddlöparvän med extra allt. Nu har vi kommit hem från Prag med, i alla fall för mig, årets första lopp i benen. Och jag undrar, Malin, hur känns det för dig? Och sen är det lite andra grejer som har tillstött också här sen sist. Så att...
jag låter som Bonnie Tyler idag. Tyvärr så åkte jag på en rejäl förkylning efter Prag. Och det händer inte så ofta, men då och då gör det att det går inte att trycka tillbaka det hur man än gör. Mm. Och ett lopp är ju en tömning för kroppen. Det är bara så, det inser jag många gånger när jag har gjort en urladdning så där av större mått, så är immunförsvaret lite extra utsatt.
Mm. Man har en sån här fönster, jag har hört om, som man öppnar och sen så är man extra känslig just då.
Ja, och sen ofta märker jag också om man ska resa hem och så, att det inte är på hemmaplan, då flygplan och lite det där är känsligare. Så att, och den här årstiden är ju extremt svår. Jag har väldigt många kunder som avbokar sina träningar just nu, de är förkylda. Mm. Så att jag är inte ensam.
Nej, jag förstår det. Jag har ju själv haft lite känningar hit och dit ibland som jag har lyckats trycka tillbaka. Men ja, det är ju faktiskt tyvärr säsong för förkylningar. Det känns som att det är för säsong året om nästan. Vi ska prata lite grann om Prag halvmaraton. För det är många som har hört av sig och sagt att de vill höra mer om loppet. Och sen då, som vanligt, höll jag på att säga, det ska man ju absolut inte ta för givet. Men vi har fått väldigt, väldigt många lyssnarfrågor och det är ju såklart extremt roligt. Och vi ska hugga tag i dem. Men först tänkte jag att vi skulle prata lite grann om förkylningar. Malin, du har ju lite problem där med rösten och åkte på där en körare efter halvmaran. Och jag har ju också en ganska aktuell erfarenhet av det här. Att det kommer som lite så här kittlingskänslor i halsen. Man känner att nu är det någonting på gång. Och jag brukar oftast kunna trycka tillbaka de här grejerna med hjälp av då produkten från vår samarbetspartner Coldzyme. Den här munsprayen som man sprayar i svalget, några puffar med jämna mellanrum. Så brukar det funka, men vi ska också vara ärliga med att oftast funkar det, men inte alltid.
Nej, fast jag tycker även de här gångerna när det inte funkar så lindrar det symptomen. Jag ska säga så här, nu låter jag ju jättekraxig här idag, men det låter egentligen värre än vad det är. För jag, den här veckan så har jag inte haft något ont i halsen. Jag har puffat på med Coldzyme, så att jag har inte haft någon djup förkylning, utan sen är min röst väldigt känslig för när jag blir lite lätt förkyld, plus att jag står och hojtar och gapar på kunder som ska springa i grupper, och dessutom höll jag en föreläsning här i lördags, vilket gjorde också att jag ansträngde rösten lite mera i fel läge. Så att jag ska ändå säga så här att det går inte att undvika alla förkylningar alltid, men jag tycker ändå att jag får så lindrigt. Så att jag har inte varit, jag har jobbat på för fullt och jag har bara tagit det lugnt med min egen träning. Men värre än så har det faktiskt inte varit.
Men skönt ändå att det är påsklov här snart då, så att du får lite ledighet både för kropp och röst kanske.
Ja, det blir perfekt. Du var lite tyst då.
Så här, tystnadsretreat kanske vore något
ja,
för dig.
Ja, det är svårt för mig, men får försöka.
Ja, i alla fall. Jag tänkte berätta lite kort då om en så kallad öppen observationsstudie som Coldzyme har låtit göra under 3 månader 2017, från april till juni. Och i den här studien ingick 13 prestationsidrottare på professionell eller amatörnivå. Och de använde produkten i förebyggande syfte vid misstanke om att bli utsatt för virus, till exempel vid resa, och behandling vid första symptom för att förkorta förkylningen. Och 8 av 10 av de rapporterade förkylningarna upplevdes vara mildare eller kortare som vanligt. Alltså det som du säger, Malin, att även om man åker på någonting så blir det mildare eller kortare. Mm. Vilket ju såklart är superbra. Och ingen av deltagarna rapporterade ingen effekt av Coldzyme. Och av de som inte hade drabbats av förkylning uppgav 7 av 10 att Coldzyme hade förebyggt dem från att få en förkylning. Och såklart kan ju placeboeffekten på grund av brist av jämförelsegrupp här inte uteslutas, men jag tycker ändå att det här säger väldigt mycket om hur effektiv produkten är. Så jag tycker definitivt att det är värt ett försök om man är en sån person som ofta råkar ut för förkylningar att testa.
Absolut, det är ingen snack om den saken.
Vi måste ju prata lite grann om våran upplevelse av Prag halvmaraton som var då, får se nu, var det förra veckan? Mm, ja, det var det.
En vecka sedan.
Känns det i kroppen fortfarande att du har raceat halvmara?
Nej, absolut. Jag har ju inte tagit ett steg sedan dess på grund av att jag blev lite krasslig då. Så min kropp har ju fått rejäl återhämtning. Mer än vad jag hade gett den om jag inte hade blivit förkyld förstås. Men jag tycker väl egentligen att det satt i benen i 2-3 dagar. Eller i kroppen. Och i psyket. Jag känner oftast inte för att springa på ett par dagar. Jag är lite bränd liksom i, när jag har tagit ut mig så mycket som jag gör på lopp. Men först vill jag egentligen bara säga hela upplevelsen av loppet. Att det var liksom förra året när vi var där. För det första var det ju magiskt väder.
Oh, gud,
20 grader, sol och springa i linne och korta tights och bara svett. Det var efter den här råa, kalla våren här så var ju det bara en upplevelse. Jag tycker att det är en väldigt fin stämning kring loppet. Det är otroligt härlig publik, det är lite musik, det är väldigt kul att springa. Det är ingen snack om den saken. Och vårt gäng som vi hade med oss det här året var ju också härligt.
Som, ja, det var de verkligen.
Alla hade haft sina små skavanker innan med missade träningspass och på gränsen till förkylda och lite krämpor. Men alla tog sig runt och vissa sprang jättebra, andra sprang inte riktigt på sin topp, men tog sig runt och fick som sagt den här upplevelsen. Så det var väldigt kul totalt sett.
Du vet, förra året så berättade ju du att det var någon tränare från Sverige som hade peppat dig där och sagt någonting, ropat någonting, som gav dig lite extra tändvätska där mot slutet. Var det samma i år att det var någon som kände igen dig och ropade någonting, eller fick du liksom peppa dig själv där?
Nu var det ju, mitt lopp blev väldigt identiskt från förra året egentligen, förutom att jag inte hade den här peppningen på slutet, så jag tappade ju någon minut där mot förra året då, sista 4-5 kilometrarna. Nu kan man ju inte alltid liksom räkna med att någon ska stå där och peppa, och det är kanske inte det som avgör, eller jag orkade inte riktigt trycka som jag gjorde förra året hela vägen in. Men loppet blev ungefär upplagt som förra året, att jag sprang mina första 10-11 där inne i stan och njöt och upplevde stämningen, och sen ut på det lite mindre attraktiva partiet på 5 kilometer när man springer bort från mål, mindre publik och inte lika vackert. Där ska det bara rulla på, och det gjorde det väl. Men,
jobbet ska göras.
Ja, men min stora skillnad mot förra året var att jag blev ytterligare lite tröttare sista 4-5 på väg tillbaka igen. Tappade en 6-7 sekunder per kilometer, vilket gjorde en minut i mål. Men totalt sett, jag är jättenöjd med mitt lopp och upplevelsen i sig.
Ja, det skulle verkligen vara. Du placerar ju dig...
Jag kom bättre i år. Och det,
ja, herregud.
Det får man väl se kanske då som något positivt.
Det var ju många som klagade på värmen också. Jag vet att du har sagt att du gillar att springa i värmen, men jag tror ändå att många hade problem. För jag tyckte ändå att jag... Nu hade jag ett extremt jobbigt lopp från start, men det var ändå så här varmt, tyckte jag. Alltså jag
reagerade på värmen. Ja, men det var faktiskt. Jag kände också att jag som sagt, jag älskar ju värme, kände faktiskt att jag svettades ovanligt mycket. Och det var kanske någon typ av fuktighet också, för jag blev ovanligt svettig. Det i den, som jag inte tycker är någon hög temperatur, runt 20, det är ju ingenting.
Men, hade du någon sån där som spurtade bakom dig också i år? Eller?
Ja, alltså... det roliga var väl att det händer ju alltid saker under ett lopp, tack och lov. Och sista 4 kilometerna, det som räddade upp i år, det var ju att det var några galna killar som höll på med olika... dumma taktikgrejer. Det var någon som kom plötsligt vrålande bakom och bara tog ut sina sista krafter, tror jag. Det lät som man skulle liksom peppa upp sig när han höll på att gå in i väggen.
Så alltså då, så typ brunstvrål?
Ja, liksom. Brunstvrål, bara skrek. Och så kom han i en rush förbi.
Är så du på väg mot mål då?
Nej,
eller?
4 kilometer kvar. Va? Jaha, och jag började bli riktigt trött. Jag tänkte, vad är det frågan om? Hade det varit på upploppet hade jag förstått.
Men,
det var bara det att... Ja, 400 meter senare så var vrålet slut. Då hade han liksom...
Då han tagit ut sig.
Ja, så då passerade jag honom igen.
Oj, var vrålan då igen?
Nej, då såg jag aldrig mer honom. Jag vet inte vad som hände sen. Men det var en väldigt konstig taktik att vråla ut det sista lite för tidigt. Men jag tror det är någon sån där, det var det sista desperata rycket liksom, för att kanske... peppa upp sig. Och sen så såg jag en svensk kille. Jag såg liksom på linnet att ja, det där är ju en svensk löpare som såg lite stum ut. Och då tänkte jag, honom vill jag passera. Så att jag hade några sådana där triggers, det ska jag erkänna. Och han såg ändå ut att vara en bra löpare, så jag tänkte, herregud, då är jag inte helt körd om jag kan passera här.
Jag tror min sambo vet vem det där var också.
Ja, det var någon kompis till din sambo.
Ja, någon gammal klasskompis. Ja, Malin låg ju bakom honom först där vid 10 eller vad det nu var.
Ja.
Och sen så var han långt efter i mål. Ja. Och du vet, du sa där, jag klippte en svensk löpare, eller vad sa du?
Ja,
säger man så?
Ja, jag kanske jag sa det.
Ja, men, roligt. Plocka,
ja,
sa
plockade. Plockade. Ja, plockade. Ja, men ja. Det var faktiskt, tack för att han låg där framför mig, för jag började bli lite stum där, och så såg jag att han såg ju väldigt bra ut också, och hade sånt linne som man ser att han tränar i en klubb. Just och så det. Vidare, så att det var så att...
Bra, man ska ta alla trick och så här möjligheter.
Tack för den, Jonas, tack, kompis. Bra.
Ja, exakt. Och mitt eget lopp kan vi väl lägga till handlingarna, känner jag. Jag har inte så mycket att känner jag att säga där, mer än att jag tycker jag ville gärna bevisa för mig själv att jag kunde ställa mig på startlinjen, även om jag inte kände mig varken förberedd eller i form, utan jag tycker som motionär, och jag vet ändå hur bra man mår efter ett lopp, och jag vet att liksom, jag klarar av distansen sen, så utan att falla offer för repet, så att säga. Så att jag kände bara så här, nej men
i år fick vi lägga, för jag var med dig på sista passen och förberedelserna inför det här, att du skulle ändå ta dig runt utan att varken skada dig eller gå helt i backen, och sen att det går att putsa på tiden, det är vi alla medvetna om, men det finns förklaringar till det också. Så att det, någonstans så uppfyllde du att du kom runt utan att, som sagt, drabbas av något värre som sitter i. Och så kanske lite revanschsug till att komma vidare.
Ja, det har blivit dags att ta tag i lite lyssnarfrågor, och Den första kommer från Johanna i Finland. Och hon skriver så här: hej, jag skulle gärna vilja höra era funderingar kring löptävlingar. Vad ska man tänka på innan, under och efter till exempel ett halvmaraton? Tänker främst på när man som vanlig motionär ska ta sig an ett lopp för första gången. Jag ska själv springa mitt första halvmaraton nu i maj och börjar vara lite smått nervös redan. Hur bör man förbereda sig inför loppet och under samt efter? Ja, vi har ju precis sprungit ett halvmaraton,
ja,
i Prag,
Petra,
så vi har ju färskt
som,
i minne här.
Ja, och du nu som har... Du har ju sprungit betydligt mer halvmaraton än vad jag har gjort egentligen. Jag har inte sprungit 3 stycken i mitt liv, men
jag har tillbringat längre tid på halvmaratonbanor i mitt liv, kan man säga.
Oj, ja, ja, men du har ju sprungit väldigt många också. Men, men har du några tips till Johanna då?
Ja, nej men... Om man kan kanske dela upp det lite grann i träningsmässigt innan. Vet inte jag exakt vad hon menar. Om hon menar dagen D eller träning efter. Det kanske inte riktigt framgår. Vad kan hon mena här?
Nej, alltså, jag vet inte. Själva träningen i sig är ju liksom... Självklart att, som vi har pratat om många gånger, att det, en halvmara är ju... två sidor av att man bör, som jag alltid pratar om det, att man bör ha lite tempo så att man liksom tål det där tempot som man har tänkt att ligga i då. Och sen att man har sprungit längder som man känner att ja, men jag, mina ben tål längden. Och det är inte lika svårt på en halvmara som om man ska springa en helmara.
Nej, 15-16 kilometer bör man kanske ha gjort i alla fall på träning någonstans.
Ja, men absolut. Och sen sprungit då, varvat med snabbare pass. Men att förbereda sig innan, vet jag inte. Om det är liksom den sista formtoppningen där, då är det ju liksom att jag säger det, har du tränat bra eller liksom som du har velat, så är det ju bra att släppa av lite och sista dagarna känna att man liksom vilar upp benen och blir lite sugen på loppet och utvilad. Sover bra, stretchar, gör liksom lite gott för kroppen och sen lastar in lite bra mat liksom med kolhydrater och, så att du är fylld i depåerna.
I det idrottsmassage som man har, kanske inte precis en dag innan, men ja, men kanske en vecka eller fem dagar innan kan vara ganska skönt, för man får en genomgång av kroppen och det är lite grann som en, man får hjälp att så här aktivera muskler utan att man själv behöver träna. Jag brukar faktiskt få lite träningsverk efter såna där omgångar, men det kan vara skönt sätt att så här tala om för kroppen att nej, men nu så är det någonting på gång. Så
absolut, det är som du säger att man ska inte göra det dagen innan eller kanske inte ens 2 dagar innan om det är en sån djup massage, för det, man blir lite trött
efter, lite dåsig.
Det är som ett hårt styrkepass nästan för benen.
Ja.
Det går absolut inte att gå från massage och ska ut och träna efter.
Nej.
Man är helt tömd. Ja. Så att i alla fall en 4-5 dagar innan funkar jättebra.
Mm. Men jag tänker då själva dagen, tävlingsdagen, några saker där som jag väl kanske har finslipat genom åren som jag skulle kunna skicka vidare till Johanna. Det är ju det här, dels då, var i god tid till där tävlingen äger rum. För det är ett större lopp, så kan det ju vara så att kollektivtrafiken korkar igen för att det är väldigt många som ska iväg till samma ställe. Så det är jättebra att vara 2 timmar, 1,5 timme före start. Det är ju faktiskt bra att vara på plats då.
Det är jätteskönt och toalettköerna och...
Ja, det är ett kapitel för sig.
Ja, det är ett kapitel för sig. Och det är liksom... det är stressmoment om man känner att man har lite för kort om tid. Förra året var jag lite i Prag, lite för långsam att ta mig till min startfolla, för jag förstod inte att den låg så långt bort.
Just det, du skulle längst fram
jag
där.
Jag skulle längst fram och de här inlämningarna av kläder och så ligger liksom bortom den bakre startfållan, så att det var ju liksom en halv kilometer dit och jag liksom tog det lite för lugnt där, så att jag liksom kände en lite, han är ju fram i god tid, men jag onödig stress.
Ja, och det, absolut, nu är jag ändå inne på det, startfollor, för det är ju ofta så då, har vi större lopp så är det ju liksom startled 1, 2, 3, 4, 5 eller A, B, C eller hur de nu numrerar dem. Eller ordnar in dem. Och då kan det ju vara så att det sista startledet kan ju vara jättelångt bort. Så att man ska verkligen så här, kolla den där kartan som man får i påsen på expot där. Var någonstans ska man stå? Jag har varit med om en sån riktig chockupplevelse när jag sprang Amsterdam halvmaraton 2012. När jag och min kompis var helt säkra på att vi stod rätt. Och sen visade det sig att vi stod längst bak. Men vi skulle stå längst fram.
Oh.
Och vi kom på detta när det var ett par minuter kvar till start. Och då hade de ju dessutom stängt av med typ hönsnät mellan varje startfolla. Oh. Så vi skulle med över 6 startfollor. Men jag kan säga att jag var väldigt väl uppvärmd när jag kom fram till min startfolla. Och jag var full av adrenalin. Så att det blev personbästa på det loppet faktiskt.
Oj, oj, oj. Ja.
Men jag rekommenderar ändå inte den typen av uppladdning. Och sen det här med toalett som vi var inne på. En jätteviktigt så här, gå på toaletten det första du gör. Och känner du minsta tendens till kissnödighet, så gå en gång till. Så fundera inte på så här, om jag borde eller ska, för då blir det en besatthet i huvudet. Så gå iväg bara, ställ dig i den där jäkla kön.
En gång till, jag gick 8 gånger innan. Det är
stresskiss.
Det går inte med en 5 minuter mellan pauserna. Och jag tänker, hur mycket kan det finnas här? Men det är ju bara adrenalin och nervositet och stress som gör att man får för sig att man behöver gå en gång till. Och framförallt så har man kanske druckit lite mer och förberett sig också, så att det kommer ju allting. Och jag vill absolut inte ha det när jag springer.
Och så ett tips också då, apropå dryck, så märker jag på mig själv, kanske funkar för Johanna också, att man inte bara dricker vatten, utan drick då sportdryck, någonting med salter i, så att kroppen binder det. För annars blir det lätt att man bara, det man dricker, om man dricker vanligt vatten, bara liksom kommer ut direkt på något
absolut
sätt.
Absolut. Och även under loppet så tycker jag att sportdryck gör ju en liten kick för huvudet. Det är ju socker i ändå, och man behöver det för hjärnan under loppet. Så att jag tar alltid både sportdryck och vatten när jag väl springer också.
Ja, och sen då under själva loppet så jag har ju då fått lära mig i alla fall att halvmaraton liknar milen mer än vad den liknar maran.
Mm.
Så att man kan säga då, det brukar ju du också vara inne på, som första milen, att man bara egentligen ska man kunna rulla igenom den utan större problem. Och sen så utan jättestora problem ska man kunna ta sig fram till 15-16 någonting. Sen får man liksom gå ner i gruvan och kämpa lite.
Ja, men och framförallt tycker jag trötthetsmässigt så känner jag mig mycket mer lik ett millopp på en halvmara än vad jag har gjort på en mara. För mara, då har inte jag någon flå eller puls på det sättet. Jag kan ju även nästan på slutet prata, fast det är liksom inte flåset som tar slut, utan man pajar överallt annat i kroppen.
Ja, man är så nedbruten på något
sätt. Ja, men milen och även halvmaran i alla fall för mig är inte i början, då är ju inte flåset där på halvmaran. Milen är ju, då springer inte jag och pratar någonstans, utan då är det fokus direkt. Men halvmara kan man liksom på något sätt känna att det är inte andningen som är problemet första halvan, men sista 5 då har jag flås, alltså då har jag puls och är absolut inte pratbar.
Ja.
Och det är en annan känsla än maran. Man bryter inte ner sig bara i benen och överallt annat, utan det är lite som milen, man är trött överallt på ett annat sätt.
Jag kan ju då också dessutom jämföra när jag har varit i form och tränat bra inför ett halvmaraton och hur jag har upplevt loppet när jag inte har varit i form. Och då kan man säga så här, jag känner mig mer maralik i kroppen när jag inte är i form. Alltså som jag gjorde nu till exempel. Jag kunde prata under hela loppet, inga problem. Problemet var att jag saknade växlar i kroppen. Jag hade en växel och sen så fanns det ingen mer. Så jag kunde absolut prata utan problem, men jag kände att benen liksom, det var de som satte stopp. Däremot när jag har varit i form, till exempel när jag joggade fram till första startfållan där i Amsterdam, då var det verkligen flåset. Mm. Så att det handlar också lite grann om man är formmässigt.
Då springer du mycket fortare också när du är precis i form. Då springer du på den kapaciteten som din kropp egentligen ska vara på kanske, och då får du även, du kan springa med lite högre puls och ändå hålla fart.
Ja,
och det är det som är skillnaden på att vara i form och inte i form.
Exakt. Mm. Så då vet man vad man har att jämföra med. Och sen efter loppet, jag fick ett tips av Anders Salkaida efter mitt första Göteborgsvarv, att duscha benen med växelvis varmt och kallt vatten när man ändå är i duschen, för det påskyndar återhämtning lite grann, och det har jag märkt funkar.
Och även lite massage är väldigt skönt, efter mina ben känns ju som stockar, och att få lite, bara om någon snäll person råkar finnas där som har lust att bara rulla just igenom det där, få bort det där värsta, det gör att man nästan sover bättre också.
Men menar du alltså, någon som kör med foam roller eller mer bara lite försiktig handpåläggning?
Ja,
eller?
Bara försiktig handpåläggning. Ja, det låter bra. Därför vi hade med våra respektive på resan.
Ja, men det tror du hade fler möjligheter till handpåläggning än vad jag hade. Vi hade med vår treårige son också. Så vi hade ju liksom inte så mycket handpåläggning. Det var mer att vi bara skrek uppmaningar till varann. Så här, kan du ta det där?
Oj, alltså, du fick ingen fin massage där.
Nej, det var definitivt inte. Men däremot kanske också, man kanske inte bör sätta sig på en krog och dricka öl och sen sitta kvar där i 3 timmar utan att röra benen, utan försöka vara lite aktiv efter.
Ja, eller vad det säger är du? Skönt att gå, det är skönt faktiskt, att fast man känner att man är väldigt trött i benen och stapplar lite, så jag kände i alla fall att mina ben blev mycket bättre av att jag faktiskt gick lite grann efter, och speciellt vaderna var ju stenkakor alltså. Det är ju liksom asfalten och lite lättare skor, och jag då som springer lite för lite mängd, allting blir liksom lite snabbare, lite hårdare, lite längre. Så det är klart att det känns.
En sak också som jag fick veta häromdagen bara, det finns faktiskt forskning på att öl, då helst då alkoholfri, faktiskt påskyndar återhämtningen och minskar risken för inflammation efter lopp. Så att vi gjorde ju rätt som drack öl efter loppet också.
Jo, men när man är i Tjeckien så finns det väl inget alternativ.
Exakt. Jag hoppas, Johanna, att du känner att du har fått lite vägledning där inför halvmaran. Så går vi rast på nästa fråga. Här är det väldigt hög igenkänning från min sida just nu. Det är Helena som undrar så här. Att jag är 49 år och började inte springa förrän jag var 45. Jag älskar löpning och lopp. Sprang mina första 2 halvmaror förra året och tänker springa nummer 3 och 4 i år. Problemet är att jag verkar ha fastnat i 6:30-träsket, alltså 6:30 minuter per kilometer på sina pass. Jag skulle så gärna vilja sänka mina tider, men hur mycket jag än tränar tycker jag inte att jag blir snabbare. Är det för sent? Jag springer intervaller, distanspass och långpass. Tränar styrka också, men börjar misströsta lite. Kan man fortsätta utvecklas som löpare när man närmar sig 50?
Absolut, säger jag, Helena. Du är ju precis i den målgruppen som de flesta av mina kunder är som jag tränar. Säger de är oftast mellan 40 och 50. Och så är det plus minus år därtill ibland. Men jag menar, alltså, det är alltid svårt att säga vad en person ska göra för att förbättra sig när man vet så lite, om man säger så. På pappret så ser det ju bra ut. Hon har liksom en variation med intervaller, distanspass, långpass, styrka. Låter jättebra, men sen min erfarenhet är väl också sådär att vad är det för intervallpass? Hur mycket orkar hon få ut av dem? Vilken kvalitet är det? Vad är styrkan? Kan man liksom göra nya övningar, lite mer spänstövningar, lite just hopp? Det. Alltså, det finns ju alltid att, även om det på pappret ser rätt ut, och det vet ju du, Petra, som har kört med mig ett par gånger också, att ibland så är det ju så att man tror att man är ute och har kört hårda intervaller och så bara, oj, det här var liksom en annan nivå som är svår ibland att få ut själv. Och det är fullt förståeligt. Och tack och lov får väl jag säga som jobbar med detta att det är inte helt lätt att komma till den nivån där man ibland behöver för att utvecklas. Jag spontant så säger jag ju direkt att liksom hon behöver antagligen skruva lite grann på det här med tempot då, för det är inte att hon inte orkar att ta sig runt, utan det är hon vill springa lite fortare och behöver utveckla den kapaciteten, och då har vi ju liksom att hon behöver öka sina trösklar, det vill säga att kunna springa lite fortare, lite längre. Mm. Och hon behöver öka sin maxfart och det går i den åldern. Och sen antagligen skruva lite på styrkan liksom, i vad det är för någonting. Kanske lite mer spänstövningar så liksom får upp farten via det också. Men
tänk, jag tänker så här, intervaller, nu går jag till mig själv, jag känner nämligen igen mig i hennes problematik. Jag hade en platå för några år sedan innan jag fick barn och sådär, utan jag tränade på väldigt bra men hamnade på en platå. Och då kände jag också så här att intervaller är lite lömskt för att där har du vila. Mm. Och men för det mentala så blir ändå vila någonting som gör att du kan ta dig igenom de här passen, för du vet att ja, men snart får jag en minuts vila. Men de passen som faktiskt får en över den där platån och utvecklas, det är då när man gör vilan, kanske tar bort vilan eller gör den extremt kort, men istället liksom springer sina intervaller lite långsammare tempo. Så du kanske, som du pratade om Malin, trösklar det tempo som är så här jobbigt men ändå så här uthärdligt. Det ska man kanske hon titta närmare på.
Ja, plus att de här distanspassen och långpassen, där kan man också göra saker. Istället för att sticka ut då och rulla på i 6:30 tempo, om det är det som är det behagliga tempot, så på långpassen att slänga in fartökningar.
Just det.
Mitt i hur nu långt ett långpass är, låt oss säga att det är 20 kilometer, så någonstans där runt 10, så plötsligt så har du bestämt att nu ska jag köra 4x4 minuter. Jag springer 4 minuter lite snabbare plötsligt. Och det blir ju jobbigare då förstås. Ja. Och så får man gå ner och springa lite långsamt sen i 4 minuter däremellan igen. Och så gör man såna här fartökningar mitt i ett långpass. Bryter.
Ja.
Och i värsta fall så kan man ju stanna en kortis också och ta en dricka om man blir väldigt trött av de här. Och, men att inte liksom allting hamnar i den där gamla vanliga lunken. Ja. Distanspass kan man också bestämmas för den här gången, så sista 2 kilometrarna på den här milrundan eller vad det nu är, de ska gå lite fortare.
Just det.
Och då är det inte någon sån här våldsam fart, utan det är liksom en successiv ökning. Mm. Lite lätt mot slutet.
Ja, precis, för att avsluta med en lite snabbare känsla.
Sen
där
skulle jag en sak till, och det är också att lägga in typ distanspass och långpass ibland är lite mer kuperat.
Ja, just det.
Istället för att kanske bara ut och, nu vet inte jag om hon gör det, men många väljer gärna en platt runda om man kan, för att det är lite mer behagligt och du ligger och tuffar i ett
tempo. Eller löpan.
Ja, eller löpan. Mm. Slänga in då, nu bor jag på Lidingö så det går nästan inte att hitta en platt runda, men liksom om man inte bor där då, så försöka liksom tänka ibland att den här distansrundan, den slänger jag in i lite mer kuperat parti. Mm. För då får du också en, som du var inne på Petra, fast det egentligen inte är en fartökning, så blir det en pulshöjande och styrkemässig skillnad under passet.
Ja, det kommer ju göra jättemycket för löpsteget, och får man ett bättre frånskjut så kommer man också kunna märka att man får en bättre hållning, och du kommer kunna springa i högre tempo utan att det blir jobbigt.
Så jag tror kanske liksom, istället för att göra om alltihop och tänka, nej men det här, nu har jag fastnat på en platå, jag måste ändra allting, så göra små justeringar av dina pass med vad ska man säga, kvalitetsinslag även i långpass, distanspass och intervallerna kanske är bra. Ja. Det kanske inte där det sitter, men skulle det även vara där att verkligen se till att våga går lite ytterkant på dem.
Och sen en annan sak också, jättebra tips där från dig Malin, och jag tänkte på en sak också som jag har jobbat med, och det är det här att faktiskt då, när man vill springa lite fortare, man måste faktiskt vara där mentalt också, för att är man inte, är tankarna någon annanstans, då är det väldigt svårt att fokusera på att ligga i, som man faktiskt måste göra om man vill springa fortare. Du kanske har kapaciteten i kroppen, men huvudet är någon annanstans, det fladdrar iväg, och då är det extremt svårt, ungefär som man tänker sig att man sitter på sån där vattencykel Och du måste hela tiden ligga på pedalerna, för tappar du trycket då kommer watttalet att sjunka. Lite grann så kan man tänka också när man springer, att så här, nu måste jag vara aktiv här och vara med. Mm. Så hellre då liksom ett par kilometer där du faktiskt är fokuserad och ligger i, än att så här, ja, som du sa där, ha massa kilometer som bara sker någon slags så här, ja, sekt lufttempo som man kan i sömnen. Så.
Ja, och det är därför också, stoppar du in ett distanspass på en kuperad runda, då kommer du automatiskt dit. Ja. För plötsligt så står du inför en backe. Du springer där, ops, då kommer en backe. Då måste du på något sätt vara med. Mm. Du kan inte bara rulla igenom där, utan det sker automatiskt. Och det är det på något sätt som den stora skillnaden kan bli ibland. Och det är väldigt skönt, för de flesta lopp är på asfalt och mycket plattare än om man ger sig ut i ett terrängspår. Så har man tränat där, då har du liksom en överkapacitet, så tycker du plötsligt att det är urlätt att springa på asfalt och platt.
Mm. Och den känslan är ju helt magisk.
Nej, så ge inte upp, Helena. Sen tar du ur det där 6:30-träsket igår.
Ja, det går. Det är jag ett levande bevis på.
Ja, absolut.
Vi går raskt på nästa fråga från Marie Gesson. Hon undrar så här: hur tar man sig snabbast tillbaka efter en sträckning i baksida lår? När vågar man springa igen? Jag har 2 misslyckade försök i mars. Om skadan läker, tror ni man tar sig runt maran i Stockholm? Har haft bra träning med långpass som längst 33-35 kilometer i slutet av februari då skadan kom. Det går smärtfritt. Nej, går smärtfri nu. Kört lite cykel och styrka mars-april. Tack för en superbra podd.
Ja, alltså jag tycker det där med sträckningar i baksida och även så kallade gubbvader, det vill säga bristningar i vaden, är lömska saker. För jag har haft det själv, så jag vet hur lömskt det är. Det kan kännas jättebra plötsligt när man är ute och springer och tänker det här är inga problem alls. Och så bara smäller det till igen. Och i alla fall min erfarenhet är att det som är problemet med hela baksidan, det är att man vet inte alltid om det är vad det kommer ifrån. Alltså är det orsak att du helt enkelt har gjort något kraftigt så att det har blivit en överansträngning just på ett ställe och sträckt dig där eller fått en bristning. Mm. Många gånger för mig så har det kommit av att jag har varit lite sned i ryggen. Jag har haft en låsning högre upp i ryggen som gör att jag springer inte helt som jag brukar. Jag springer lite snett eller använder saker och ting något fel. Och det behövs inte mycket fel för att det ska kunna bli en sträckning eller en bristning. Så att många gånger är det liksom att både titta över helheten. För att helheten, det startar liksom upp i ryggen, sätet, baksida, vad, fot. Mm. Alla de grejer liksom sitter ihop. Man får se det som en lång kedja. Så att både börja med det, liksom verkligen checka att det inte är någonting, så att inte orsaken sitter på annat ställe än faktiskt baksidan där du har fått ont.
Ja, men precis, om man tar reda på varifrån det kommer, som du säger Malin, det brukar oftast komma någon annanstans ifrån.
Ja. Och därför så går det upp igen även om du har läkt själva akutskadan. Så om, låt oss säga att du har en låsning kvar i ryggen som orsakar, så fort du går ut då och känner att du tycker att det är läkt, om du belastar det där på samma sätt fel igen, så kan du ju gå upp. Det är inte alltid att det är orsaken, men många gånger så är inte kärnan till problematiken där man tror att den är. Det är ett tips. Sen är det ju så, självklart så är ju en rehab träning jätteviktig för att komma tillbaka. Det låter ju som du har cyklat och kört styrka och så. Mm. Och verkligen jobba med styrka som också är hela baksidan. Inte bara liksom baksida lår, utan just övningar som draken är ju en av mina favoritövningar när det kommer till baksida och hela den där, att få med den här kedjan. Och det är ju när man står på ett ben,
just det,
fäller sig framåt med rak rygg och sträcker ut andra benet rakt bakåt. Gärna en vikt i händerna. Och då får man med hela den här kedjan och mycket baksideövningar självklart för att stärka upp och ja, få med allting, väcka allting uppifrån ryggen ända ner till foten.
Jag bara sticker in där med en grej som jag har reflekterat över, att med åren så tycker jag att baksidan har blivit den mer och mer känsliga delen på mig, att jag måste stretcha den mer och mer för varje år, för gör jag inte det så känns den som att den blir så här ihoprullad.
Ja, det är jättekonstigt. Jag som är lite drottat, jag har alltid sett liksom baksidan, det är ju sprinters stora problem, explosiva grejer och sådana som springer väldigt, väldigt fort.
Ja.
Vilket jag aldrig har gjort. Jag har ju sprungit segt fort. På medeldistans är ju liksom inte explosivt på det sättet. Så jag har ju aldrig haft problem med baksidan någonsin. Förrän nu, när jag har blivit äldre.
Ja.
Och det har ju bara att göra. Och det är ju inte för att jag springer fort. Utan det är ju för att det blir segare hela det partiet. Och det är därför de här gubbvaderna och baksidorna faktiskt drabbar väldigt många motionärer som har kommit upp några år upp i åldern.
Mm.
Så att det har lite med åldern att göra, kan det ha. Och att man liksom måste se till helheten.
Ja.
Men jättesvårt att säga liksom att tål det mara eller inte. Det är, du måste ju ut självklart och testa att den måste ju hålla för både långpass och intervallpass. Annars så är det ju ingen idé att tro att den ska hålla en mara.
Nej, men jag tänker sådär, det var inne på i början, det tycker jag känns som den första åtgärden, det här att hitta en bra naprapat eller ja, men fysioterapeut som faktiskt kan lokalisera var problemet sitter. Mm. Så att det inte bara blir så här att ja, men här får du en stötvågsbehandling. Så här, okej, men den kommer att ta bort symptomen, men var någonstans sitter problemet? Det finns väldigt många som jobbar med just den typen av inriktning. Att man, men när jag hade hälsporre så fick jag uppgift att göra jätteflummiga övningar. Så här, massera på något ställe som inte alls hade någonting med hälen att göra. Jag tyckte det här var jättekonstigt och mumbo jumbo. Sen försvann hälsporren och då var jag inte lika ifrågasättande längre. Så det kan vara ett första tips och sen kanske också så här, det kan ju vara så att du kommer att klara dig på maran, men sen så kanske du, om du nu inte är helt fullt tillbaka, att det blir värre, så att det finns ju fler lopp. Man behöver kanske inte hänga upp allting på ett lopp heller.
Nej, om du är minsta osäker och står på startlinjen och inte vet om det ska smälla eller inte i baksidan, då tar ju det enormt mycket energi också, istället för att gå dit och ha kul och känna att det här ska bli en utmaning som kroppen är redo för. Men så vi får väl känna på det lite. Men Petra, som mitt tips är ju, om du inte redan har gjort det, så gå och checka ryggen.
Ja, men precis.
Där kommer verkligen mycket ifrån.
Ja, för det vet man ju inte om hon har gjort då. Så det är ett jättebra tips, verkligen. Mm. Yes, vi börjar bli tvungna att knyta ihop säcken här för den här gången. Men vi hinner med en fråga till och den kommer från Malin. Hon undrar så här. Hej, jag håller just nu på att träna för fullt inför Göteborgsvarvet den 18 maj. Som många andra vill jag komma in under 2 timmar. På min senaste runda som var 15 kilometer ligger min snitttid på 5:41, vilket är på sekunden vad det får vara under Göteborgsvarvet för att klara sub 2 timmar. Jag har hittills inte sprungit intervaller för att det 1 är jobbigt, 2 jag kan inte se syftet när jag med min när jag med min erfarenhet blir snabbare bara av att springa konsekvent. Så min fråga är egentligen, hur kan jag putsa min hastighet något dessa veckor som är kvar för att bli snäppet snabbare? Är det intervaller som gäller och hur bör de i så fall se ut? Kram och tack för all löparinspiration.
Ja, men härligt.
Det här är något för dig att byta
i. Ja, nej, men precis. Här har vi. Men det var den där ett där. Att det är jobbigt.
Ja,
det är intervaller. Intervaller är jobbigt. Men det låter verkligen som att Malin har gjort rätt. På det sättet att hon har ju tränat för detta. Hon har ju tränat den här längden. Och hon ligger bra i fas. Men jag skulle ju bara säga så här, nu är det inte jättemånga veckor kvar. Och det som är quick fix, det som jag hjälpte dig med Petra inför Prag, nu var det liksom quick fix så att du ens skulle ta dig runt. Mm. Det är ju inte, det är inte ideala att stressa fram saker, men det är ju så här att om du har grunden som Malin verkar ha för att springa det här loppet och på en viss tid och vill skruva upp den på några veckor, då hjälper det ju inte att hon konsekvent fortsätter att springa sina pass. För det är ju det som hon har gjort, och det är det som har gjort att hon blir bättre. Men för att kunna bli lite bättre nu sista tiden så är det att damma på med lite intervaller här på slutet.
Lite överfart som du brukar säga.
Ja, det är ju det som gör att hon får stinget i löpningen och plötsligt får kapacitet att springa snabbare än den här snitttiden 5:41, att den känns mycket lättare. Och att hon liksom plötsligt känner att jag kan springa på 5:30 istället, eller 5:35. Och det är det som gör att hon går under 2 timmar. Sen är ju inte intervaller bara quick fix, utan det är ju det som gör att man får resultat, en resultatutveckling snabbt, men det gör ju också att du blir bättre på sikt. Men du måste ju vara beredd på att göra jobbet förstås.
Jag vill bara tillägga en sak också där, att jag gissar att hon springer med en puls eller en så här sportklocka och så säger den 5:41. Då vill jag bara så här flagga för att på ett lopp så är det ju inte din pulsklocka som mäter distansen, utan det är ju faktiskt så att du springer oftast lite längre på ett lopp. Särskilt om du kanske inte springer längst fram utan lite längre bak. Du ska till vätskekontrollen och hämta en mugg. Du kanske inte springer den snabbaste vägen på banan, utan du springer lite sådär. Och då kan man bli lite besviken om man känner att man har sprungit då på den här 5:41, och sen på loppet så tycker din klocka att du har sprungit 5:41. Men i själva verket så kanske du har sprungit 5:55, säger
sluttiden.
Så det får man också tänka på, att det är ju inte GPSen som liksom är rätt svar under ett lopp.
Nej, och sen frågade ju Malin vad är det för intervaller hon ska köra då? Och då tycker jag liksom att det är ju det är att hon kan både slänga in något pass med tröskelintervaller, det vill säga 1 kilometer, 4 minuters intervaller.
Hur lång vila ska man ha, brukar alla undra. Hur lång vila ska det vara mellan sådana?
Jag brukar säga 60-90 sekunder. Ja. Det beror lite på hur hårt du kör. Men någonstans mellan 60-90 sekunder.
Och vilken fart ska hon hålla då? Om hon säger att hon springer 5:41 på sin senaste runda här. Kan man ge någon slags riktfart vad man bör sikta på då?
Ja, alltså jag brukar alltid säga att det ska ligga lite snabbare än din maxfart på 10 kilometer. Den snittfarten. Så att, nu vet inte jag om hon har kört något millopp, men låt oss säga att hon, om man gör 50 på milen i ett, om man tror sig kunna göra det eller om man har gjort det, så ska ju det här gå då på 4:50 fart då.
Just det.
Kanske. Ja. På de kilometrarna. Och så kan du köra en 5-6 stycken med 60-90 sekunders vila. Jättebra pass. Sen så har vi ju även, tycker jag då, att man ska trycka upp sitt tempo lite grann för att få den där lilla överfartskänslan och den muskulära träningen som du inte får på samma sätt när du springer långt i långsammare fart. Du trycker upp knälyftet, springer mera med kraft. Det är muskulär träning, och då pratar vi 1 minuters intervaller någonstans där. Allra enklast är att köra liksom 60-30 eller 60-60, beroende på hur snabb återhämtning man har. Springa 60 sekunder, gå 30 eller gå 60 sekunder. Det där brukar jag anpassa lite beroende på hur tränad du är och vad du tål. Och köra 10-15 sådana intervaller. Då får du upp farten. Enkla, det allra allra enklaste, ett sånt snabbare pass och också de här lite längre på den här sista månaden, då
kommer det hända grejer,
då finns det möjligheter.
Det blir det åka av i Göteborg. Nej, men det är väl jättebra tips där. Och visst, intervaller är jobbigt, men jag upplever också att ju mer man kör intervaller, desto lägre blir tröskeln att liksom verkligen genomföra dem. Och känslan efter ett intervallpass går ju inte att beskriva. Så det är ju mycket, mycket mer endorfiner än vad det är att ha så här, segat sig genom ett långpass. Det tycker jag i alla fall.
Ja, och sen en aspekt till i att träna de här lite hårdare, det är ju att du tränar i psyket också. För att springa ett halvmaratonlopp på sitt max, det är krävande för psyket också. Det är ju inte bara att fysiken ska klara, utan de där sista 4-5 kilometern, de gör lite ont, och om det är mest i andningen eller benen eller både och. Men det är ju liksom påfrestande. Du ska pusha dig, fortsätta att pusha dig i det läget. Och har du tränat på det, på intervallpass, så har du en träning även i huvudet. Så att det är, då blir inte samma chock när den kommer.
Jättebra tips tycker jag, Malin. Jag hoppas att Malin, heter hon ju också, att hon suger till sig dem och får en härlig resa där i Göteborg i maj. Ja, vi hinner tyvärr inte så mycket mer nu. Vi ska iväg på saker, både du och jag. Men det kändes ändå jättebra att vi fick till det här påskavsnittet. Nu ska du iväg på lite ledighet snart här.
Ja, jag ska jobba 2 dagar till här, och sen så åker jag till Gotland på lite trevligheter. Mina föräldrar har köpt ett hus där som jag ska besöka, så det blir jättetrevligt.
Jättekul. Och ja, jag tänker njuta av solen här i Stockholm. Jag har hört att det ska bli väldigt varmt och skönt, så kanske årets första tröskelpass. Nu jäklar.
Sen ska ju du och jag träna också.
Ja, vi har ett datum inbokat här. Ja. Det ska bli väldigt spännande. Ser fram emot det. Vi släpper ju snart ett nytt avsnitt, så att ni där ute behöver inte oroa er. Vi är också jätteglada att ni är så på där med att skicka in frågor och önskemål till oss. Så fortsätt med det. För att peppa oss lite extra och hjälpa oss framåt får du mer än gärna betygsätta oss i podcaster och självklart också hänga med på vårt Instagram och Facebook-konto. Har vi något mer att tillägga innan vi...
Jag lovar att repa min röst till nästa gång.
Du får krya på dig.
Ja, det blir bra så. Lite ledighet här så.
Det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldzyme och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.